Sverige och bistånd till Paraguay 30 april 2000.
Det svenska biståndsorganet SIDA har stoppat ett biståndsprojekt på nästan 10 miljoner kronor till Paraguay. Skälet är brottsmisstankarna mot projektledaren Jesus Alcala som också är ordförande i svenska Amnesty.
Maj 1989, det första fria valet på 35 år i Paraguay. General Andrés Rodríguez vann och lovade att föra landet från diktatur till demokrati. SIDA har genom olika hjälporganisationer drivit projekt i landet sedan 1987. För den svenska sektionen av internationella juristkommissionen har Jesús Alcalá varit projektledare. I september i fjol ansökte juristkommissionen hos SIDA om pengar till ett nytt projekt. En utbildningsinsats av poliser, åklagare och domare till följd av en ny rättegångslag. I december beslutade SIDA att stödja projektet med 9,5 miljoner. Nu har beslutet hävts.
Vi har upphävt ett beslut om att det stödjer det här projektet för att det pågår en polisutredning. Och vi vill avvakta tills den är klar och göra en ny bedömning efter det.
Men hur tidigt fattade ni misstankar att inte allt stod rätt till då?
Vi fick information om polisutredningen i slutet på januari. Innan dess hade vi bett att få in en ekonomisk redovisning och sa att vi avvaktar med avtal tills vi har fått in en ekonomisk redovisning.
För detta projektledaren för Paraguay, Amnesty-ordförande Jesús Alcalá, misstänks för försök till grov bedrägeri, att SIDA pengar till projekten används felaktigt. Och väntan på en revision har SIDA också fryst utbetalningar på cirka 500 000 till ett tidigare projekt.
Österrike, 1 maj.
I kvartifem ekot nu till Österrike där det högerpopulistiska Frihetspartiet nu har valt en ny partiledare efter den omstridde Jörg Haider. Som väntat är det vice regeringschefen Susanne Riespasser som tar över, men Jörg Haider är och förblir partiets nav som allting kretsar kring.
Omgärdad av partiets unga garde skrider Jörg Haider in på partikongressen. Uppburen av delegaternas ovationer. Bredvid honom efterträdaren Susanne Riespasser. Inför maktväxlingen har det spekulerats i om hon verkligen kommer att kunna frigöra sig från den karismatiska Haider. Vid sitt tal vände hon sig direkt till oss journalister och gav klart besked.
Riespasser har chans för den kursväxel försämt. Die Abnabelung nicht geschafft.
Riespasser har missat tillfället. Hon har inte klippt av banden. Så kommer ni att skriva om mig imorgon, säger Susanne Riespasser. Och vidare. Riespasser kommer att fortsätta att vara Jörg Haiders marionett. Och det är också framöver Jörg Haiders FPÖ, Frihetliga parti. Och så är det också, bekräftar hon. Det här förblir Jörg Haiders parti, för utan honom fanns inte heller partiet, slår hon fast. Och lovar med tårar i ögonen att inte svika hans förtroende. Både Susanne Riespasser och Jörg Haider gick idag till hårda attacker mot EU. Det socialistiska EU, som de sa. Sveriges statsminister Göran Persson åker hit till de socialdemokratiska partikamraterna i Österrike, berättade Jörg Haider, och talar om att så länge vårt parti sitter i regeringen kommer sanktionerna att fortsätta. Detta utan att en enda delegat på deras partikongress protesterar. Och kritiken kommer från länder där utlänningarna verkligen är utsatta.
Uns marschieren sie nicht, die neonazis. Bei uns brennen sie nicht.
Hos oss marscherar de inte, nynazisterna. Hos oss bränner de inte ner flyktinglägren. Hos oss finns inga gängkrig mellan utlänningar inom den organiserade brottsligheten, påpekar Jörg Haider och pekar ut Sverige, Tyskland och Frankrike. Efter Susanne Riespassers löften om att fortsätta på den inslagna vägen väljs hon med 91,5% av alla röster till Jörg Haiders efterträdare. Där är Kristina Gustafsson i Klagenfurt i Österrike.
första maj. Sverige.
Vi börjar dock i första majleden där statsminister Göran Persson i eftermiddag har sagt att han är övertygad om att det kommer att finnas ytterligare en fast förbindelse över Öresund inom en 10-15 år. Han deltog i första majfirandet i Malmö.
Och jag tror att det är naturligt att det blir en sån järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Och kanske en tunnel. Och det är därför att Själland och Öresundsregionen kommer att växa ihop. Det blir tättbefolkat och det kommer att vara miljömässigt och kommunikationsmässigt rätt att ha mer spårbunden trafik här. Och det blir, tror jag, ett nordeuropeiskt storstadsområde som kommer att ha utomordentliga förutsättningar för sig i framtiden.
Och för att förverkliga den här förbindelsen bör staten ta sitt ansvar.
Ja, jag tycker att staten ska vara med och driva på och gärna ta det avgörande ansvaret. På samma sätt som vi har garanterat ytterst Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
Vad ska du göra konkret för det?
Ja, det kommer vi att ha nu en diskussion om kommande infrastruktursatsningar, som det heter. En särskild proposition ska tas fram. Och där kommer vi säkert då att ge ett uppdrag att studera det här projektet.
Den 2 maj 2000. En rättegång. Den 2 maj 2000. Äntligen rättegång i Lockheed-katastrofen som inträffade 1988.
Och här ska det handla om att imorgon inleds efter många om och men en av historiens mest omfattande rättegångar. Den om Lockerbie-katastrofen för drygt 11 år sedan då 270 människor omkom när Pan Am Flight 103 sprängdes.
Planet störtade rakt över Lockerbie på gränsen mellan Skottland och England. Samtliga omkom. Det fanns en svensk ombord, Bernt Karlsson, som var FNs kommissarie för Namibia. Lockerbie förvandlades på en sekund från en fridfull småstad med 2000 invånare till ett inferno. 40 bostadshus förstördes helt eller delvis när vrakdelar från planet
läkte ner. Så här lät det här i Ekot den 21 december 1988. Efter närmare ett decennium av politiskt manövrerande och efter en utredning om bombattentatet mot Pan Ams Flight 103 som beskrivits som den dyraste brottsutredningen någonsin, är det alltså dags imorgon för rättegången mot två libyer. P1 Morgons Bertil Romensson ger en bakgrund.
Rättegången äger rum på en före detta amerikansk militärbas i Nederländerna. En panel med tre domare ska där så småningom avkunna en dom enligt skotsk lag. Den här ovanliga rättegången kan man se som ett resultat av ett politiskt spel och kompromisser med brittiska och amerikanska myndigheter inblandade och inte minst libyska. Den libyske ledaren Muammar Gaddafi accepterade för 6 år sedan att en rättegång hålls på neutral plats. Detta efter många turer som bland annat inkluderade sanktioner mot Libyen. Därför står de två libyerna som är åtalade för attentatet inför rätta på militärbasen Camp Seist i Nederländerna. De båda libyerna, Abdel Basit al-Megrahi och Al-Amin Khalifa Fahima, anklagades redan 1991 för dådet som dödade 259 människor ombord på flygplanet och dessutom 11 Lockerbie-invånare. De båda libyerna har nu suttit inlåsta i över ett år i väntan på rättegången. En skotsk domare sa i förra veckan nej till att skjuta upp rättegången, bland annat med motiveringen att de anklagade redan suttit häktade orimligt lång tid. Åklagarsidan hade velat ha rättegången uppskjuten för att kunna ta ställning till påstådda nya bevis och nya vittnen som försvaret säger sig ha och väntas använda sig av för att rikta misstankarna åt annat håll än mot de båda libyerna. Det talas om att försvaret vill ge den palestinska utbrytargruppen Folkfronten för Palestinas befrielse, generalkommandot, skulden för attentatet. En av medlemmarna i den organisationen sitter fängslad i Sverige efter ett annat bombattentat tidigare på 80-talet. Den mannen, Mohammed Abu Talb, var också misstänkt för sprängningen av Pan Am-planet men har nu istället blivit ett av åklagarnas vittnen. Åklagarsidan i rättegången som väntas pågå i flera år kommer att hävda att det var de båda libyerna, Megrahi och Fahima, anställda på libyska flygbolaget i Malta, som 1988 placerade bomben i en resväska. De ska ha sänt den med ett plan som tillhörde Maltas flygbolag till Frankfurt. Väskan lastades om där och hamnade i London i paramplanet. Men är det verkligen så det gick till när 270 människor dog den här dagen strax före jul 1988? Det finns många märkligheter i och kring utredningen om Lockerbie. Det hävdar kritiker som ingående granskat utredningen. Det finns slående brister, anser man, och undrar om det kan finnas politiska skäl där amerikanska och brittiska myndigheter vill ha libyerna till syndabockar.
Bertil Romilsson.
Den 2 maj 2000. Sverige-Finland.
Idag inledde Finlands nya president Tarja Halonen sitt första statsbesök. Och helt enligt traditionen så gick första resan hit till Sverige för ett 2 dagars besök.
Det var pomp och ståt när Sveriges kung tog emot sin finska statschefskollega. De är visserligen nästan jämngamla, men annars är de mycket olika de två statscheferna. Hon, kvinnan av folket och politiskt på socialdemokratins vänsterflygel. Efter färdig traditionell stil bar det iväg till slottet där Tarja Halonen bjöds på lunch. Kanske kände hon sig mer hemma när hon på eftermiddagen träffade sina partivänner. Först talman Birgitta Dahl och sen statsminister Göran Persson. Några direkta politiska utspel gjorde hon inte, det anstår inte en president. Ändå har hon betydligt mer makt än den svenske kungen. Hon ska till exempel leda utrikespolitiken i samverkan med regeringen. Och frågan är vad det betyder för till exempel hanteringen av EUs isolering av Österrike, en betydligt känsligare fråga i Finland än i Sverige. När Finland beslöt att delta i bojkotten var det inte presidenten som fattade beslutet utan statsministern.
Vem i Finland ska bestämma om isoleringen ska hävas för Finlands del, presidenten eller statsministern?
Vi har ju i Finland har ju den på samma sätt en poäng när vi talar i EU, och därför det är också mycket mycket kokat att ha i vårt grundlag att vi måste ha en samverkan.
Med på statsbesöket är också hennes sambo Pentti Arajärvi, och hans civilstånd har orsakat problem med den diplomatiska etiketten. Sambo får han inte kallas när han är utomlands. Halonens kansli har talat om honom som make, vilket retat framförallt finlandssvenskar. Ja, hur är det nu med hennes sambo? Vad är han? Är han make, man eller vad är han?
Han är make, man och utskottsråd.
Men make, då ska man väl vara gift?
Äkta make.
Och alldeles givet hur en ogift kvinnlig president ska tituleras är det inte heller. Så är man fröken president eller?
Nej, vi brukar ha ärade republikens president, brukar vi kalla henne.
Men Göran Persson löste det på ett annat sätt.
Fru president, excellenser, mina damer och herrar,
andra maj 2000. Paradox i Sudan.
Flera miljoner människor har återigen drabbats av en svältkatastrof på Afrikas horn. Rapportsutsända har besökt Sudan, där demokrati visar sig vara en lika stor bristvara som mat. För i landet som nu behöver hjälpsändningar är en av de största exportvarorna just livsmedel.
Ayo börjar sakta vänja sig vid mat igen. Genom en speciell mjölkblandning har hans mage lärt sig att smälta näring. Och Ayo, som de första 8 månaderna av sitt liv gick ner i vikt, går nu upp för varje dag. Här på avdelningen för undernärda barn i Malakal finns ett 30-tal platser, men just nu bara 3 patienter. För trots att antalet barn som behöver hjälp är tusentals finns snart inget kvar av det mjölkpulver som behövs för de små patienterna.
I have one box left it, which can cover me for 3 to 4 days. And after that I can do anything.
Doktorn är trött. Han har tiggt länge för att få ihop mjölkransonen till sjukhuset. Emellanåt betalat ur egen ficka. Nu går det inte längre.
Det finns alltid en mängd förklaringar till varför svält uppstår. Torka, missväxt, krig. Men faktum är att den bakomliggande orsaken och det som Sudan lider mera brist på än mat är demokrati och fördelning. För det här är inte bara ett land där befolkningen svälter. Det är också ett land som exporterar mat.
Undernäringen i söder är bara en bild av Sudan. Det här är en annan. I norra delen av landet finns bördiga fält, vattnade av Nilen, som ger flera skördar om året. Men överskottet härifrån skickas inte ner till södra Sudan. Landets styrande elit behöver exportinkomster och därför skeppas mat varje dag ut ur landet. Faktum är att under de senaste svältkatastroferna har livsmedel samtidigt varit landets största exportvara. Och därför kommer maten i hjälpsändningarna inte från norra Sudan utan istället från Houston, USA och Rotterdam i Europa. För att rädda livet på människor som övergetts av sin egen regering. Men nu börjar också hjälporganisationernas förråd att sina. Och doktor Majoub vet inte vad som kommer att hända hans patienter när maten tar slut om 3 dagar.
Andra maj 2000, om diskotekbranden i Göteborg.
När rättegången mot de 4 åtalade för diskotekbranden i Göteborg inleds imorgon så kommer den inte att likna någon annan i svensk rättshistoria. Det blir den största rättegången hittills i Sverige och helt nya domstolslokaler har byggts upp.
Ja, det är mitt dotters liv som måste vara med hela rättegången och höra vad de säger.
Cirka 90 av eleverna på Angereds gymnasiet var med vid branden.
När själva rättegången väl startar så kommer jag väl inte må så bra. Jag ska försöka gå dit så ofta jag kan, men jag har ändå skola så jag får tänka på det också.
Sen kommer vi att ha ett par personer vid rättegången så att vi kan hjälpa dem om det är någon som mår extra dåligt och så, va? Plus att vi då kommer att ha 3 stycken psykologer ett par dagar här framöver.
Inne på Svenska mässan i Göteborg byggs nu 3 rättssalar under stor sekretess. Sal A är själva rättegångssalen. Här finns domstolens ledamöter, de åtalade och deras försvarare och ett stort antal tolkar. Dessutom några få platser för anhöriga och media. Sal B är avsedd för upp till 600 målsägare, det vill säga drabbade och anhöriga. Ljud och bild kommer att överföras från sal A. I sal C finns plats för närmare 200 journalister. Byggkostnad 4 miljoner kronor. Ett 60-tal poliser ska upprätthålla säkerheten.
Det är väldigt många människor som ska komma in. Och väldigt många kommer ju samtidigt och det ska ske en inpasseringskontroll. Och det är väl det som kan ta lite tid och det är just därför som att vi är en hel del poliser på plats för att det ska gå fort och smärtfritt.
36 tolkar ska under rättegången översätta till 13 språk.
Mentalt, känslomässigt vet man ju aldrig. Men man kan ju förbereda eller tro att man kan förbereda sig inför det, men jag tror att det är lite svårt. Man vet ju aldrig vad som händer under en rättegång, vad som sägs, så kan sägas och så. Men rent tekniskt och teoretiskt så är det ju väldigt viktigt att vi är väl förberedda.
Men det känns overkligt allting.
Ja, det gör det.
Rättegång, det är ju sånt man ser på tv ungefär. Liksom.
Det är saker och ting som man har aldrig tänkt. Nej.
Att jag ska gå igenom sån här. Nej.
Tredje maj 2000. Storstrejk i Norge.
Och nu ska vi till Norge där en storstrejk inleddes för några timmar sedan och drygt 80 000 LO-medlemmar har lagt ner arbetet. Stora delar av Norges industri får slå igen och bland annat tvingas uppemot 100 hotell i Norge stänga på grund av konflikten. Ett av dem är Grand Hotel vid Paradgatan Karl Johan i Oslo och vår Oslo-korrespondent Hanna Stjerne är där. Märker man av strejken någonting på hotellet, Hanna?
Ja, hotellet håller på att stänga. Nästan alla anställda har gått hem och det står strejkvakter utanför. Och de gäster som försöker checka ut nu på morgonen, de får faktiskt hjälp av hotelldirektören här nere i marmorlobbyn eftersom alla receptionister har gått ut i strejk.
Vad handlar strejken om?
LO och arbetsgivarna i Norge hade förhandlat fram ett avtal som LO-medlemmarna inte var nöjda med. De skulle få en veckas extra semester på sikt och de skulle få en dryg 100-lapp extra i månaden. Men sina boräntorna i Norge stigit och det har också visat sig att flera chefer har fått höga fallskärmsavtal. Och då sa sig LO-medlemmarna inte var nöjda med det här avtalet. Så att mer lön är ett av de centrala kraven.
Hur märker man av den? Vilka konsekvenser får strejken?
Ja, flera hotell som det här där jag befinner mig nu stänger nu på morgonen. Verkstadsindustrin i Norge slår i princip igen. Tidningar kommer inte att kunna komma ut. Färjor står stilla. Och butiker väntas ganska snabbt få brist på varor eftersom flera transportföretag tas ut i strejk. Norrmännen har redan börjat hamstra mat så mycket att en del butiker har infört ransonering. I en butik där jag var igår så stod det stora skyltar. En limpa per person, max.
Får strejken några konsekvenser här i Sverige?
Saab och Volvo till exempel har flera viktiga underleverantörer i Norge och de kan få brist på bildelar redan inom en vecka. Och nu på morgonen har all trafik stoppats på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik till exempel. Men det är också en del som är glada för den här strejken. Butiksägare precis på den svenska sidan av gränsen hoppas på ökad gränshandel nu när tusentals norrmän eventuellt kommer att försöka hamstra mat i Sverige.
Hur länge kan strejken pågå?
Länge, spår man här. Det har inte varit några direkta kontakter för att försöka lösa konflikten mellan fack och arbetsgivare än. Tvärtom så har det kommit signaler om att strejken kanske kommer att utvidgas om bara några dagar i början av nästa vecka så att så många som 200 000 norrmän tas ut i strejk.
Fjärde maj 2000. Sierra Leone.
FNs försök att skapa fred och säkerhet i Sierra Leone i Västafrika har formligen exploderat i allvarliga våldsamheter. 7 FN-soldater har dödats och ett 50-tal har tagits som gisslan. Och striderna i Sierra Leone kan innebära att andra FN-insatser i Afrika ifrågasätts.
FNs elddop i Sierra Leone blev blodigt. 7 kenyanska FN-soldater dödade. Ytterligare 50 sitter som rebellernas gisslan. FN-styrkan i Sierra Leone som ska övervaka freden efter 8 års lemlästande inbördeskrig är tänkt att bli världens största. Till sommaren kommer FN att ha 11 000 fredsbevarande soldater i Sierra Leone. Och en av uppgifterna är att övervaka avväpningen av cirka 45 000 beväpnade rebeller inför det val som är tänkt att äga rum i början av nästa år. Men ledaren för den revolutionära förenade fronten, Fodai Sanko, har vid upprepade tillfällen satt käppar i hjulet för avväpningen och minst hälften av rebellerna anses fortfarande hålla sig gömda i skyttegravar runt landets viktiga diamantgruvor. Diamanter har bland annat finansierat inbördeskriget och enligt uppgift också gjort rebellledaren Fodai Sanko förmögen. FNs generalsekreterare Kofi Annan har fördömt den blodiga attacken mot FNs fredsbevarande soldater och lagt skulden på rebellledaren Fodai Sanko, vars hus i Freetown nu omringats av FNs styrkor. Och såväl FN som USA hotar nu med förstärkningar snarare än att evakuera de utsatta FN-soldater som finns kvar i Sierra Leone. Våldsutbrottet är en allvarlig upptrappning av krisen mellan Fodai Sankos revolutionära front och FN. Det utgör också en svår prövning för FN som har fördubblat sina fredsbevarande åtaganden under det senaste året och just nu står inför ett nytt, omfattande och svårt uppdrag i Kongo samt förstärkningar i södra Libanon. Sierra Leone är ett slags test, sa landets FN-ambassadör. Fodai Sanko är en liten man jämfört med andra demoner. Om FN inte kan hantera honom är utsikterna att lyckas i Kongo mycket små. Cecilia Udén, Washington.
Femte maj 2000. Norge.
Vidare till Norge nu där storstrejken trappas upp. Nästa vecka kommer nästan 100 000 norska LO-medlemmar att strejka.
Parkeringsvakter i hela Norge kommer att strejka och vin och sprit kan snabbt ta slut på norska systembolaget som inte får in nya varor. Många norrmän får problem att ta sig till sina arbeten eller till skolan när fler färjelinjer längs den flikiga norska kusten stannar. Pappersindustrier slår igen och ännu fler hotell kommer att stänga. Det är några konsekvenser när den norska storstrejken trappas upp. Ytterligare 10 000 LO-medlemmar går ut i strejk på tisdag och totalt kommer nästan 100 000 då att ha lagt ner arbetet. Och om strejken fortsätter nästa vecka kommer den att leda till permitteringar även i andra länder. Flera bildelstillverkare i Norge strejkar och Saab, som är beroende av de norska produkterna, har redan varslat att drygt 4 000 anställda kan bli permitterade. Och BMW uppger idag att problemen kan bli så stora att uppemot 50 000 bilarbetare i Tyskland permitteras. Högre lön och mer semester är några av kraven som de norska LO-medlemmarna ställer. Och hittills har det inte varit några officiella kontakter mellan fack och arbetsgivare för att försöka lösa konflikten. Och det kan vara på väg mot strejk även i offentlig sektor i Norge. Idag bröt löneförhandlingarna samman för bland annat flera grupper som arbetar i vården. De följer noga vad LO-medlemmarna uppnår med sin strejk och kan tänka sig att följa efter i slutet av maj. Och den norska storstrejken sträcker sig nu nästan till Nordpolen, till och med på den arktiska ögruppen Svalbard som ligger under norskt styre kommer en stor del av befolkningen att strejka. Hanna Stjerne i Oslo.
Mycket kraftigt datavirus sprids. 4 maj 2000.
Ja, i eftermiddag har det gått ut varningar till personalen i företag och myndigheter runt om i världen. Så här lät det exempelvis i den svenska riksdagen.
Mycket stort antal e-postmeddelanden har inkommit till riksdagen med ärendemeningen I love you. Meddelanden har en bilaga som innehåller ett datavirus. Klicka ej på denna bilaga.
Ja, den som har fått en e-post med rubriken Jag älskar dig gör alltså bäst i att inte öppna bilagan som hör till det, även om det kan vara frestande. För eftermiddag har det kommit rapporter om att breven innehåller ett datavirus som också kan förstöra andra datafiler. Viruset har spritt sig i rasande fart till bland annat AstraZeneca, där Lennart Andersson är datasystemansvarig.
Så som vi ser det så är det väl det värsta som har drabbat oss.
Varför säger du att det är det värsta?
Därför att det är det som har spridit sig mest och också när man öppnar det här eftersom det också förstör filer då på hårddisken på PC:n. Så att man måste ominstallera PC:n och det har vi inte haft inne hos oss tidigare i alla fall.
Viruset sprids via ett av de vanligaste e-postsystemen, Microsofts Outlook. Den som får ett e-brev med rubriken I love you råds att snabbt kasta det utan att öppna för att motverka skada. Förutom att det snabbt fyller e-postsystemen kan viruset förstöra andra datafiler, exempelvis bildfiler och musikfiler av format MP3, dessutom chattprogram som IRC och MIRC. Men även om man inte öppnar det finns det ändå risk för skada i vissa fall, säger virusexperten Per Albinsson vid datasäkerhetsföretaget Atremo.
Det finns en risk för de som använder Microsoft Outlook att man blir infekterad av det här viruset utan att man öppnar meddelandet.
Man kan alltså få ta skada utan ens öppna?
Ja, man kan ta skada bara genom att ta emot det här e-postmeddelandet. Det beror lite grann på hur e-postprogrammet är konfigurerat.
Det gäller de som kopplat in e-postprogrammets automatiska förhandsgranskning som då utan att man vet det öppnat brevet och släppt ut viruset. Åtskilliga företag och myndigheter har stoppat sina e-postsystem idag, däribland VM-data, SAS, LO och Karlstads, Kristianstads och Örebros kommuner, liksom riksdagen och flera myndigheter. Men det kommer också rapporter från utlandet om att viruset ställt till problem med e-posten, bland annat från Norge, från danska regeringskansliet, från finansföretag i Hongkong och Singapore. Viruset upptäcktes först i förmiddags och tros ha sitt upphov i Manila. Och överallt arbetar nu datasäkerhetsexperter intensivt med att försöka hejda spridningen av detta datavirus som redan kallats det värsta hittills.
Ja, VM-data hör alltså till de företag som tvingas stänga sitt e-postsystem på grund av viruset. Staffan Jackson är säkerhetsansvarig där. Han tror att dagens virusattack kommer att kosta mycket både i tid och pengar för företaget. Om viruset tar sig in i datorn och förstör filer så går inte informationen att rädda enligt Staffan Jackson.
Vissa filer av vissa typer, där går det inte att göra det, utan där måste man, där förutsätter det att man har en backup i så fall. För att vissa typer av filer, alltså som har vissa prefix, där förstörs de helt enkelt.
Hur kommer det sig att man inte kan skydda sig mot de här virusen?
Det är svårt att göra det helt enkelt. Det krävs så lite. Det krävs att någon eller några få bara av väldigt många användare gör misstaget att öppna den här filen. Och så är spridningen igång. Och tekniken att, ska jag säga, upptäcka, detektera och hindra spridning av den här typen av virus är inte ännu så länge riktigt utvecklad, skulle jag vilja säga.
Femte maj 2000. Israel flygbombade Libanon.
Ja, israeliskt flyg har i natt och nu under morgonen angripit mål i Libanon. Här är vår korrespondent.
För andra gången på mindre än 3 månader har israeliskt bombflyg släckt ljuset i stora delar av Libanon. Under de tidiga morgontimmarna flygbombade Israel 2 libanesiska elkraftverk. Det ena kraftverket ligger i Besalim, nordöst om Beirut, det andra nära Tripoli i norra delen av landet. Israeliska bomber har också fallit över huvudvägen mellan Beirut och Damaskus, inte långt från en syrisk postering inne på libanesiskt område. Bomber har också träffat den libanesiska Hezbollah-gerillans ammunitionsförråd i Bekaa-dalen. Upptrappningen av kriget inleddes för 2 dagar sedan. Då dödades 2 kvinnor i södra Libanon av israelisk eldgivning. Igår svarade Hezbollah-gerillan med att avfyra ett 40-tal raketer mot Kiryat Shimona och andra städer och samhällen i norra Israel. En israelisk soldat som befann sig i en militärjeep dödades, flera israeler skadades. I hast uppmanade stora delar av befolkningen i norra Israel att antingen bege sig till skyddsrum eller att söka sig söderut. Premiärminister Ehud Barak samlade sina närmaste säkerhetspolitiska rådgivare och begav sig själv till Kiryat Shimona. Inget land i världen kan stillatigande ta emot raketeld mot sina befolkade områden, sa Barak timmarna innan man beordrade de nya krigsinsatserna mot Libanon. Den nya utvecklingen i kriget mellan Israel och Hezbollah kommer i ett politiskt känsligt läge. Israel har förbundit sig att inom 2 månader i början av juli helt ha lämnat sin mångåriga ockupation av södra Libanon. Men klart är att om Hezbollah skulle fortsätta att angripa Israel efter soldaternas reträtt, då kommer Israel också att fortsätta att stå till. Raftenar Erlandsson, Cairo.
Femte maj 2000. den norska storstrejken och Volvo och Saab.
Den norska storstrejken börjar nu ställa till med stora problem för den svenska industrin. Autonova i Uddevalla som tillverkar Volvos lyxbilar hade precis kommit i fatt igen efter ett långt produktionsstopp tidigare i år. Och nu kan det bli stopp igen på grund av ett norskt plaströr.
Det är den här mojängen, ett laddluftrör till turboaggregatet som kan komma att kosta Autonova miljoner. Och allt bara för att den är från Norge. Ett litet plaströr, men utan det kan inte bilarna monteras ihop. Och eftersom röret tillverkas i Norge, där storstrejken pågår för fullt, fylls inte lagret på. På onsdag är det slut, och då kommer 1000 personer stå utan något att göra.
Det är ju dubbelt olyckligt nu, när vi är mitt i en återhämtningsfas efter den konflikten vi har genomlidit. Så det var ju mycket olyckligt.
Kan det här få konsekvenser längre fram om det blir långvarigt?
Det är svårt att säga, jag hoppas inte det.
Vad känner du för norrmännen idag?
Jag har inte tänkt. Jag har inga speciella känslor så att säga åt varken det ena eller andra hållet. Det har inte påverkat mig alls.
Hur länge kan ni hålla ut?
Det är väldigt svårt att säga. Vi får hoppas, som sagt, att det blir en kortvarig strejk och att det löser sig väldigt snabbt.
Autonova är inte det enda företaget som drabbas av strejken. Konkurrenten Saab saknar norska bensintankar. Saabs Trollhättefabrik och vissa delar av Södertäljefabriken stängs på måndag. Och 4000 anställda måste då gå hem. Norrmännen planerar att utöka strejken på tisdag. Då kommer ungefär 100 000 norrmän befinna sig i strejk.
De norska oljebolagen Statoil och Norsk Hydros bensinstationer i Sverige drabbas inte av strejken eftersom de tar all sin bensin, diesel och olja från Skandraff i Lysekil.
Den 7 maj 2000, Sierra Leone.
Krisen i Sierra Leone fördjupas. FN har förlorat kontakten med 500 av sina FN-soldater och utsikterna att rädda det pågående FN-uppdraget minskar, liksom omvärldens beredskap att rycka in.
Med över 500 man i händerna på Sierra Leones ökända rebeller söker nu FN desperat efter utvägar. Generalsekreterare Kofi Annan ville organisera en rask räddningsstyrka, men förslaget möttes med kall tystnad. Inga västerländska länder är beredda att skicka trupper för att rädda FNs tillfångatagna soldater, men som nästan alla kommer från länder i tredje världen: Indien, Zambia, Nigeria, Kenya. De FN-soldater som dödades tidigare i veckan var kenianer. De 200 FN-soldater som försvann igår kväll var från Zambia. Och enligt anonyma källor här i Washington har rebellerna kunnat utnyttja det faktum att stora delar av FN-styrkan är oerfaren och dåligt utrustad. Vissa av FN-soldaterna har enligt uppgift inte ens följt elementära militära regler som att säkra ett område runt sina baser. Och ögonvittnen berättar nu om FN-soldater som övergivit sina pansarfordon vid blotta åsynen av de fruktade rebellerna. Sierra Leones rebeller under ledning av Foday Sanko gjorde sig internationellt ökända under det 8 år långa inbördeskriget då de lemlästade civilbefolkningen, högg händer och fötter av oskyldiga människor. Cecilia Udén, Washington.
Sjunde maj 2000. Rysslands nya president svor eden. Kommentarer.
Det var en högtidlig Vladimir Putin som svor eden.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Владимир Путин installerades i den överdådiga Andrejevskij-salen, en gång de ryska tsarernas tronsal.
Och ceremonin påminner också om ett svunnet århundrade. Boris Jeltsin lämnade över makten till Rysslands andra president.
За всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим.
Senare under dagen utsåg president Putin nuvarande finansministern Mikhail Kasyanov till premiärminister. Hans namn ska sedan godkännas av Duman i nästa vecka.
Stig Fredriksson, vad är ditt intryck utav den här dagen?
Ja, framförallt så slogs jag utav kontrasten mellan dagens ceremoni och den installation för 4 år sedan när Boris Jeltsin svor eden för sin andra presidentperiod. Då var ju Jeltsin så hjärtsjuk och svag att ceremonin fick avkortas och han kunde knappt stå upp och hålla sitt tal. Idag så nästan sprang Putin upp för trapporna i Stora Krempalatset upp till Andreevskij-salen och han talade väldigt energiskt. Jeltsin själv tycks ju ha blivit mycket, mycket äldre bara på några månader och såg plufsig ut. Det var också idag då en stor kontrast och det var tydligt att det var den nya generationen som har tagit över i Kreml. Putin har ju inte fyllt 48 år än och den här nya premiärministern Kasyanov är 42 år.
Tidigare har ju Putin beskrivit som ett oskrivet kort politiskt. Har dagen gjort att det har blivit klarare vilken politik han kommer att bedriva?
Nej, alltså det här var, talet idag var ingen programförklaring från Putins sida utan det var ett kort tal, det var högstämt och det var patriotiskt och Putin påminner om att han nu tar över i Kreml där genom århundraden alla viktiga beslut i Rysslands historia har fattats. Och han tog några ord från Jeltsins tal och Jeltsin hade sagt till honom, ta hand om Ryssland. Och det ska jag göra, sa Putin. Det var vad han lovade i sitt tal.
Vi hörde ju här vilka förväntningar som ändå finns, positiva förväntningar på Putin. Vilka är de viktigaste förväntningarna att uppfylla för honom?
Alltså, folk förväntar sig av honom att han ska kunna ge dem ett drägligare liv helt enkelt. Och han har ju ett väldigt tydligt mandat. Han har ett starkt mandat. Han vann ju en överväldigande seger i presidentvalet.
Mm. Vilka möjligheter har han att uppfylla de här förväntningarna då?
Ja, jag tror att han rätt snart måste visa sina kort och avge avsiktsförklaringar, framförallt när det gäller den ekonomiska politiken. Om man tittar på vad som har hänt under de här 4 månaderna sedan han blev tillförordnad president så har Putin framförallt sagt att det måste ta sin tid. Vänta er inte några snabba förändringar. Idag sa han att regeringen i stort sett ska sitta kvar. Samtidigt så framstår vidden och omfattningen av Rysslands problem som tydligare för varje dag. Och snart måste han visa om han verkligen kan ta befälet till exempel och ta befälet över den ekonomiska politiken och de ekonomiska finansförstarna framförallt.
Tack Stig Felix.
Maj 2000. Facit från Kosovo-kriget. USA-bomberna missade målet, precis som de gjorde under Kuwait-kriget 1991.
NATOs flygattacker över Kosovo förra våren ledde inte till de militära framgångar som USA hävdade efteråt. Det visar en nedtystad rapport från det amerikanska flygvapnet som tidningen Newsweek har kommit över.
NATO förstörde 14 serbiska stridsvagnar och inte 120 som USAs överbefälhavare Henry Shelton hävdade vid krigsslutet. Och antalet artilleripjäser som förstördes av NATO-bombningarna var inte 450 utan snarare 20. Antalet bepansrade bilar som träffades var 18, inte 220 som tidigare påståtts. Allt detta enligt en undangömd rapport som gjorts av USAs flygvapen och nu avslöjas i dagens nummer av Newsweek. I rapporten konstateras att många av de lyckade träffar NATO rapporterade i själva verket antagligen var falska artilleripjäser som serberna tillverkat genom att fästa trädstammar vid gamla traktordäck för att lura fienden. Falska luftvärnsrobotar tillverkade av mjölkkartonger bombades också, liksom en falsk bro. Rapporten kom som en kalldusch för alla inom NATO som applåderat flyganfallets kliniska effektivitet, och den begravdes i Pentagon medan NATOs Europachef Wesley Clark gav order om en ny undersökning som resulterade i bättre siffror, skriver Newsweek. Trots avancerad teknologi kan en pilot bara förstöra ett rörligt mål på marken om han flyger lågt och långsamt, skriver Newsweek. Och den risken ville inga NATO-länder utsätta sina piloter för. Cecilia Udén, Washington.
Balkankännaren överste Bo Pellnäs är inte förvånad över de uppgifter som kommer fram i den amerikanska rapporten om Kosovo-bombningarna. Pellnäs drar liknande slutsatser själv i en studie av Kosovo-kriget som han just färdigställt åt det svenska försvarsdepartementet. Den attackerande sidan har alltid behov av att framställa pågående bombningar som framgångsrika, sa Bo Pellnäs tidigare i P1-morgon. Och han betonar att det i USA fanns ett mycket starkt motstånd mot att sätta in marktrupper i Kosovo. Men NATOs uppgifter om bombattackerna skadar organisationens trovärdighet, anser Bo Pellnäs.